Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Polisen Nathan Schaffer är en av dem som utreder mordet på ormuppfödaren Ben Renick. Han befinner sig just nu på ett fängelse. Och det är inte för att besöka någon vän, utan det är för att han tror att det finns en person där som kan ha avgörande information för att hitta den som mördade Ben Renick. Personen i fråga är Brandon Blackwell. Känns namnet bekant? Det var den där mannen som Lindley hade ett kort förhållande med och fick barn med efter att Ben dog. Och just nu så sitter ju Brandon i fängelse för att ha stalkat Lindley. Nathan Schaffer går tillsammans med en fängelsevakt genom en lång korridor mot rummet där han ska få prata med Brandon och höra vad han har att säga. Nathan och de andra utredarna har länge misstänkt att Lindley döljer något. Att hon i själva verket är inblandad i Bens död på något sätt. Men de har inte haft några bevis och därför har de inte kunnat göra något. När Nathan nu träffar Brandon har han såna där klassiska orange-randiga fängelsekläder på sig. De slår sig ner i ett litet rum vid ett bord mitt emot varandra och börjar prata. Och här har vi inspelningen från deras samtal.
My information is out of the horse's mouth.
And by the horse you mean Lindley.
Och det som Brandon säger nu, det kommer att bli mycket viktigare än Nathan kunnat föreställa sig. Brandon berättar att han redan tidigt i förhållandet med Lindley märkte att hon dolde något för honom. Och att det hade med Bens död att göra.
I just had a really odd, strange feeling about it, and just little stories weren't right, and so yeah, I kind of kept poking her about it, and you know, it was like just laid out like, you know, if it's gonna go anywhere, you know, I need to know what really happened.
Och då berättade Lindley för Brandon vad som verkligen hände där i ormrummet dagen då Ben dog.
She walks in with the gun, and Ben's like, "What the f*** are you doing?" And she just shoots him a bunch of times and leave.
Did she ever break down when she was telling the story, or just non-emotional, like?
Pretty non-emotional, yeah. It wasn't like a remorseful, like.
Och han säger då att Lindley berättade flera gånger för honom om vad som hände när Ben sköts ihjäl. Hon hade utfört det hela tillsammans med en tidigare pojkvän, då Michael Humphrey, som vi har hört talas om tidigare i den här historien.
Det här är Lars Lampers igen, kriminaljournalist och författare som studerat det här fallet noga.
Men enligt Brandon så var det Lindley som höll i pistolen. Det här hade hon berättat vid flera tillfällen för honom under tiden som de var tillsammans.
Polisen Nathan Schaffer som förhör Brandon, han blir chockad av de ärliga svaren han får från Brandon. Och han inser att med det här ärliga vittnesmålet så kan man öppna upp fallet Ben Renick igen. Du lyssnar på Mordet på reptilkungen. En dokumentär om mordet på Ben Renick och om ett förhållande som inte är vad det verkar. Det här är den tredje och sista delen, Renick Ghost. Jag heter Tove Friman Leffler. Ja, så nu 2 år senare så öppnar man alltså upp fallet igen. Brandon är, som vi hört och som utredarna gissat, väldigt sur på Lindley, och han vill gärna ställa upp för att få ett lindrigare straff, men också för att göra livet surt för Lindley. Så nu, 2 år efter mordet, så har man alltså pratat med Brandon Blackwell i fängelset. Och enligt honom har Lindley alltså själv berättat för honom att hon och en tidigare pojkvän till henne, Michael Humphrey, det var de som dödade Ben. Vi har ju nämnt Michael lite kort i avsnitt 1 här. Ni minns att han hade ett förhållande med Lindley innan hon träffade Ben. Ett förhållande som var destruktivt och fyllt av problematik och droger. Polisen känner förstås till Michael Humphrey eftersom han har sett att han hade telefonkontakt med Lindley samma dag som Ben dog. De har frågat Lindley om det här, men både hon och Michael har sagt att han bara var en av hennes massagekunder. Men i det här snacket med Nathan Schiffer så nämner Brandon också flera andra namn som är av intresse för utredningen. Han berättar nämligen att även Lindys kollega Ashley hjälpt till med mordet. Och att hon och Lindley försökt att döda Ben en gång tidigare genom att förgifta honom.
He was given a protein drink one night that was laced full of enormous amounts of narcotics, and somehow lived through it. But the plan was for that to be the last day of his life.
Så nu vill man förstås förhöra Lindleys kollegor Ashley och Rachel. Men man tänker också att man ska erbjuda dem en deal så att de ska samarbeta med polisen och inte fortsätta att ljuga för att skydda Lindley.
Och polisen är beredd att gå ganska långt här när det gäller att få fram sanningen. De erbjuder Ashley och Rachel en deal. De säger faktiskt rent ut att antingen är ni på vår sida eller på Team Lindleys. Och Team Lindley är på väg i fängelse, säger de. Så valet är ju rätt så lätt då för både Ashley och Rachel. De väljer polisen.
You're either on Team Lindley or you're on Team Missouri, and Team Lindley's going to jail.
Lindleys arbetskompisar går med på polisens deal och de får då immunitet, vilket innebär att de inte kommer att få något straff. Polisen vill nu förstås prata med Ashley om det här förgiftningsförsöket, och i förhöret säger hon att det hela började när Lindley en dag anförtror Ashley att Ben har våldtagit henne.
She came to the spa one morning and said that she had woke up in the middle of the night and he was on top of her inside of her raping her while she was asleep. I was shocked and felt sorry for her. Kind of hurt for her, I guess.
How was her demeanor when she described this to you?
She was very upset.
Och det här samtalet mellan Lindley och Ashley på spat, det eskalerar snabbt.
She said that she didn't really think of any other option and that she asked if I could help her with murdering him.
And you did ultimately participate in attempting to kill Ben Renick yourself, did you not?
I did. She asked if I knew anyone that could get her a gun. I think that that's pretty much all. Trying to figure out if she knew someone that had a gun.
And after she learned that you didn't know anybody that had access to a gun, what was the next subject or idea that Lindley came up with?
The poisoning. I provided her with some pills and she blended them up in a blender and put them in a protein shake for him to drink at night. She was going to drink her own that didn't have any pills in it and then drink the, or give Ben the one that had the pills in it for him to drink.
Lindley frågar alltså Ashley om hon kan tänka sig att hjälpa till att döda Ben. Och hon säger ja. Så den 25 maj 2017, alltså 2 veckor innan Ben dör, så sker ett första mordförsök.
Då hade Ashley hjälpt till att skaffa fram narkotikaklassade tabletter, 15 stycken som Lindley malde ner och serverade Ben sen i en proteindrink.
Lindley malde alltså de här tabletterna i en kaffekvarn till ett fint pulver. Och när hon var hemma igen på kvällen så gjorde hon 2 stycken proteinsmoothies. En till sig själv och en till Ben. Och i den ena hällde hon alltså ner pulvret.
Och de sätter sig på kvällen där och sörplar i sig de här. Och Ben blir snart väldigt dålig. Men han dör ju inte. Och Lindy klagar också över att hon mår jättedåligt av den här smoothien då som hon har druckit. Men det är ju bara ett spel för galleriet då. Och för att få Ben att tro att det var något fel på råvarorna i den då.
Ben förstår aldrig att han har blivit förgiftad och bara 2 veckor senare så blir han ju alltså skjuten. Men Brandon, han nöjer sig inte med att peka ut Ashley utan han säger att även Lindleys andra kollega Rachel har känt till det hela. De var alltså förberedda för och redo att stötta och hjälpa Lindley under dagen för mordet. Enligt honom så har både Rachel och Ashley hjälpt till med alibet Lindley, sagt att hon varit på spat när hon inte alls har varit där till exempel.
Rachel och Ashley tar hand om Lindleys telefon och svarar på den med sms och sådär så att det ser ut som att det är Lindley som svarar. Och på det här viset så ger de ju då henne ett alibi.
We didn't have clients. We cleared our books for the day.
When you say you cleared your books, what does that mean?
We didn't book anything, any appointments.
And were you present when Lindley left to go commit this crime?
Yes.
Och Ashley i sin tur, hon erkänner också allt det här i sitt förhör. Och hon bekräftar dessutom att Michael varit inblandad, precis som Brandon sa. Även om hon säger att Michael först inte var säker på att han ville vara med när Lindley frågade honom.
He was shocked by the whole situation, I think, and then he said that he would think about it.
And so you go back to the spa, do you remember anything about the conversation afterwards with Lindley?
Yeah, she just talked about how she hoped that he knew someone that could help her, that he would be able to help her, and that she hoped that this would work out, this plan would work out.
Ja, Ashleys version stämmer alltså väldigt bra överens med Brandons berättelse.
Det är ju verkligen så att det lossnar i utredningen nu, för att när polisen förhör Ashley så berättar hon ju det som man uppfattar som är sanningen här. Och det är ju till att börja med då det här förgiftningsförsöket. Hon bekräftar ju helt den här bilden som Brandon Blackwell har gett till polisen. Hon erkänner ju att hon har fixat fram de här tabletterna som Lindley har använt i den här smoothien då, som skulle förgifta Ben. Men inte bara det, hon kan ju berätta hela historien här om hur Lindley under våren 2017 har berättat väldigt mycket för de anställda där på spat om Ben och hur han misshandlar henne, hur han utsätter henne för sexuella övergrepp och sådär. Så att hon manipulerar väl i stort sett då de här 2 anställda till att gå med på att Ben måste på något sätt röjas ur vägen.
Många av Lindleys nära och kära, de tror förstås att Brandon ljuger och att Lindley är oskyldig. Att Brandon är så bitter och att han skulle kunna göra vad som helst för att sätta dit Lindley.
Den frågan som man kan ställa sig och som polisen naturligtvis funderar över, det är ju om Brandon Blackwell verkligen talar sanning när han pekar ut Lindley och Michael och de andra som skyldiga till mordet på Ben. Han har ju flera anledningar att vilja ställa till det då för Lindley och hämnas på henne. För det är ju på grund av henne som han nu sitter i fängelse medan hon är fri och har vårdnaden om deras gemensamma barn och sådär.
Och det finns absolut händelser som tyder på det. Bland annat så finns det inspelade telefonsamtal som Brandon ringt från fängelset där han är så upprörd att han till och med önskar Lindleys död.
No, she's gonna be f***ed in prison and that baby's gonna be mine. This is what's gonna f***ing happen. I'll try to burn that bitch. I mean, that's all I know to do.
Brandon säger alltså här att han ska sätta dit Lindley och att han ska se till så att hon hamnar i fängelse så att han kan få vårdnaden om deras gemensamma barn. Men utredarna, de kommer ändå fram till att Brandons uppgifter, de stämmer alldeles för bra överens med deras egna för att de ska kunna vara påhittade.
Du lyssnar på en nådjodokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas 3 ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ashley och Rachel har ju immunitet efter den här dealen med polisen. Så nu när de har förhörts och berättat allting så åtalas inte de för någonting. Däremot så grips Lindley och Michael i januari 2020 misstänkta för mord.
Här handlar det inte om några ultimatum då, utan nu sätter man hårt mot hårt här och konfronterar dem då med alla de uppgifterna man har.
Men trots att polisen nu har starka bevis och vittnesmål som talar för att Lindley skulle vara skyldig så är det fortfarande många som är skeptiska. Sjukvårdaren som tog hand om Lindley efter att Ben hittats är en av dem som inte alls tror att Lindley är skyldig till mordet.
When I found out that Lindley had been arrested, I called her defense attorney and told them I did not think Lindley was guilty and that if I could help in any way to please contact me.
What was it about her that day that you felt compelled all that time later to make that phone call?
She was genuine. There was something about her that I just could never get out of my head. It still hangs with me.
Polisen håller förstås ett förhör med Michael också, och han berättar att Lindley bad honom att hjälpa henne och döda Ben, men Michael hävdar att han tackade nej till det.
They wanted to try to find somebody to shoot him.
And did you give him any advice with respect to that?
I told him I was not going to be a part of that.
Istället säger Michael att han till sist efter övertalning gav med sig och gav Lindley sin pistol, men att han sa åt henne att bara använda den i självförsvar. Han säger också att han vet att Lindley, hon är kapabel att använda en pistol eftersom de var på en skjutbana några gånger och övade på att skjuta när de var tillsammans. Och det här, säger Michael, det är allt han vet. Men polisen tror honom inte. Och han åtalas för mord av första graden. Och på hösten 2020 hålls rättegången mot Michael. Och där döms han till livstidsfängelse för mord.
We have some more breaking news tonight. A jury has convicted a man for his role in a killing in Montgomery County involving a snake breeder. Now the jury found that Michael Humphrey was guilty of first degree murder in the death of Ben Renick.
Men här ser polisen sin chans. Efter rättegången så erbjuder de Michael ett kortare straff, eller chans till ett kortare straff, om han vittnar mot Lindley i rättegången mot henne och då berättar hela sanningen som de säger. Och den chansen, den tar han. Nu är det december 2022. Det har gått över 5 år sedan Ben hittades död i sitt ormhus. Det är en iskall och klar dag i Columbia i Missouri. Och det är dags för rättegången mot Lindley Renick som hålls i Boone County Courthouse. Ett vitt och pampigt hus med höga pelare vid ingången.
This case number 3007. Så undan för undan så knyts de här trådarna ihop och man får ihop en polisutredning som samstämmigt då pekar ut Lindley som ansvarig, och hon åtalas då för mord av första graden, och rättegången inleds den 6 december 2022 i Boone County Courthouse som ligger i Columbia, alltså den här lite större staden som är några mil från brottsplatsen. Det blir ju ett stort pressuppbåd kring det här, och den här rättegången direkt sänds ju också, och det sker ju på flera, dels plattformar på nätet men också i en del tv-kanaler.
Det blir en kort rättegång. Bara 3 dagar håller den på. Men många vittnen hinner höras ändå. Både för och emot Lindley. Ashley, Rachel och Michael är förstås de allra viktigaste.
Lindleys försvarare gör verkligen vad de kan för att försöka skaka om de här personerna och ifrågasätta deras motiv här, eftersom de ju har gått med på olika sorters avtal med åklagaren om immunitet och om lindringar i straff och sådana där saker. Men de står på sig och är väldigt trovärdiga.
Och nu i rättegången så ger Michael en lite annorlunda version av vad som hände än det han först berättade för polisen. Han erkänner att han visst gjorde lite mer än att bara ge Lindley en pistol. Han följde faktiskt med henne hem till gården den här dagen den 8 juni.
She asked me if I would go out there to her house to help her gather up like a bag of clothes so that she could go and stay at some point with her dad. She had said that she was going to talk to him, get some of her stuff in order to stay there, like I said, at her dad's and stuff, and then from there it would probably work out whatever future action she was going to do, whether she was going to get a restraining order or file for divorce or that kind of.
And based on what she told you or asked of you, what was your intended role to be, so to speak?
Just to make sure he didn't flip out, basically.
När det gäller Michael så försöker ju försvaret sänka hans trovärdighet, bland annat då genom att påpeka att han ju är kriminell och han har handlat med droger och missbrukat och såna här saker. Men faktum är att Michael, han låter sig inte provoceras då under det här rätt så långa förhöret, utan han behåller fattningen och han lämnar en skildring som ändå är rätt trovärdig.
Michael säger att det var Lindley som sköt Ben till döds. Men han säger att han var på platsen som backup och som stöd ifall det skulle bli bråk eller om Ben skulle vara hotfull på något vis.
Men när de kommer dit ut så helt plötsligt så går bara Lindley in och plockar fram en pistol och skjuter Ben då. Och Michael blir chockad av det här, säger han, och tillsammans så ger de sig av därifrån i en hast då. Och han kör Lindley tillbaks till spat, släpper av henne där.
Och sen när Ashley, alltså Lindleys kollega, vittnar, så säger hon i princip samma sak som hon gjorde i tidigare förhör. Alltså att hon täckt för Lindley på spat och även hjälpt henne med den förgiftade smoothien. Men det är fortfarande lite av ett mysterium varför hon var med och hjälpte Lindley att döda Ben. Hon har ingen kriminell bakgrund, hon har ju inget direkt motiv. Vi har Lars Lamper som möjliga orsaker.
Anledningen till att de deltar i det här är ju egentligen rätt så gåtfullt. Det här är 2 helt vanliga tidigare ostraffade tjejer som alltså jobbar med hudvård och sådana saker. Men förklaringen kan egentligen bara vara att de är manipulerade av Lindley. Och det är många som har vittnat om att Lindley är en manipulativ person som lyckas charma och övertala folk att göra som hon vill. För själva så kan inte de här tjejerna på något sätt förklara. De, när de får frågor om varför de har deltagit i det här så rycker de bara på axlarna ungefär och säger jag har ingen aning, jag vet faktiskt inte riktigt. Och det gör det ju hela väldigt märkligt och man undrar egentligen om de överhuvudtaget har reflekterat när en person alltså kommer och ber dem hjälpa till att mörda någon och de verkar inte fundera något närmare över det.
Feeling sorry for her is one thing. Why would you actually actively participate trying to murder somebody? Why would you do that?
I don't know.
Ja, både Ashley och Rachel verkar faktiskt helt likgiltiga inför sin egen inblandning i det här mordet.
Det man kan se av deras uppträdanden i de här förhören och även i rätten är ju egentligen inte att de ens är särskilt ångerfulla. De bara fortsätter att rycka på axlarna och tycker ungefär att ja, det var så det var. Det är inte mycket att göra åt. Men sen vet man inte hur de känner för det här när de är ensamma på sin kammare. Det kan ju vara lite annorlunda då.
Och som ni kanske känner till så kan man i USA som åtalad välja om man vill vittna inför ed eller inte. Och Lindley, hon väljer faktiskt att vittna och berätta sin version i rätten. Det är många på plats i salen när hon ska gå upp till vittnesbåset. Och hela förhöret sänds också live på flera olika amerikanska tv-kanaler.
Och det här vittnesmålet då som Lindley lämnar, det är den tredje rättegångsdagen, den sista dagen. Och det blir ett långt förhör och egentligen blir det ett enda långt utdraget snyftande från Lindley. Mestadels utan några tårar, och det där är ju något som många funderar över. Är det bara ett spel hon håller på med här? Är det ytterligare ett försök då av henne att manipulera och få juryn på sin sida?
Lindleys version av vad som hände stämmer ganska väl överens med det som Michael berättat. Med den stora skillnaden att i hennes version så är det han som skjuter. Och hon vet inte ens om att han har ett vapen med sig, säger hon. Dessutom så ber Lindley i sitt förhör också Sam om ursäkt för att hon har sagt att hon trodde att det var han som dödade Ben.
And then any time the police asked me who I thought, I just told them Sam. I'm so sorry.
Sam bara skakar på huvudet när han hör det där och verkar inte ens godta ursäkten. Men nu återstår det att se vad juryns utfall blir. Tror de på Lindley eller tror de på Michael, Ashley och Rachel? Juryn överlägger i 11 timmar. Och domen blir faktiskt en överraskning för de allra flesta.
We the jury find the defendant guilt, Lindley Rennick guilty of armed criminal action.
När juryn förkunnar domen brister Lindley i gråt och hon ser ut att bli helt förkrossad.
Of the state of Missouri for a period of 13 years on count 1 and 3 years on count 2, said sentences to run consecutively unless sooner discharged by due operational law.
Lindley döms alltså till 13 år för mord av andra graden och 3 år för olagligt vapeninnehav.
A judge has sentenced Lindley Rennick to 16 years in prison for killing her husband.
Emotions were high in the courtroom today as Sam Rennick told the court how Lindley's choices and actions have affected their family since 2017.
Och juryns beslut blir också väldigt kritiserat. Många hade nog förväntat sig ett längre straff och att hon skulle dömas till mord av första graden. Skillnaden mellan mord av första och andra graden är att mord av första graden är planerat och avsiktligt, medan mord av andra graden det kan vara mer av en olyckshändelse, skulle man kunna säga. Och Lindley kommer alltså med den här domen och var ute efter 16 år. Och det väcker stor uppståndelse i salen. Vi hör domaren uttala sig direkt på plats.
You're awful lucky, ma'am. You're gonna get out in your 40s and my 40s weren't too bad. I just hope you don't kill again. That's it.
Vi kan inte veta varför juryn dömt som de har gjort eftersom en amerikansk jury inte har någon skyldighet att motivera sitt beslut.
De är inte skyldiga att uttala sig heller. En del gör det frivilligt för media och sådär, eller kanske skriver till och med någon bok och så. Men i det här fallet så finns det inga motiveringar till varför hon har fått ett så förhållandevis då lindrigt straff.
Men Lars Lampers har ändå en teori om varför domen blev mord av andra graden och inte första.
En förklaring till varför Lindley får det här lindrigare straffet, det skulle möjligen vara att juryn inte kan komma fram till vem som har hållit i vapnet här. Det är ju ett sorts Lindomefall i amerikansk tappning det här, där de två som har befunnit sig på brottsplatsen, alltså Lindley och Michael, skyller på varandra. Och det är möjligen det som gör att juryn väljer den här vägen.
Men som vi nämnt tidigare så ses Lindleys straff som väldigt lindrigt av de flesta.
Jag tror att hennes försvarare förstår att det här är ändå en framgång för henne. Och att hon kommer väldigt billigt undan. Och det tycker också flera som kommenterar det här. Sam till exempel, alltså Bens bror, han är väldigt upprörd.
Här har vi Bens bror Sam i rätten efter domen.
She led me directly to my brother's body and then put on a show, an act, a display that will forever haunt me for the rest of my days. She cried over my brother's dead body, yelling why, how, pretending to me that she did not know what she had done to this beautiful young man. She put the children through this experience.
Vi vet ju inte heller vad Lindleys motiv egentligen var. Hon har inte uttalat sig i den frågan. Men Lars Lampers, han vet vad han tror.
Det har ju skymtat rätt tydligt under rättegången och även under polisutredningen då att det handlar ytterst om pengar. Att Ben under den här våren 2017 har fått mer och mer insikt i Lindleys dubbelliv. Hennes älskare, det fanns ju flera stycken vid den här tidpunkten, och också då hennes dåliga affärer. Och att Lindley hade verkligen anledning att misstänka att Ben skulle begära ut skilsmässa. Och då skulle det bli en vårdnadstvist om barnen förstås. Och det var ju en tvist som Ben med alla sina resurser skulle kunna tänkas vinna då. Sen hade ju Ben mycket pengar. Han hade en livförsäkring på $1 million. Han ägde ju den här egendomen tillsammans med Lindley. Och sen förstås företaget. Så att man tror ju då att det är allt detta som Lindley har varit ute efter.
När den här podden görs hösten 2023 så har Lindley suttit ungefär ett år i fängelse.
Och det är många som har gjort sig lite lustiga över i det här fallet att här blir Ben mördad inför ungefär 600 ormar. Och ormar anses ju vara det mest falska som finns. Och då menar man att de här ormarna är ingenting mot Lindley. Där har du verkligen falskheten själv manifesterad.
Men Bens namn lever vidare, inte minst för folk i reptilbranschen. För han har faktiskt fått en ormsort döpt efter sig. Rennick Ghost. Det är en speciell sorts lite gråmönstrad ljus pytonorm som han avlade fram. Men på det stora hela finns det förstås bara förlorare i den här historien. Och de största förlorarna är förstås Bens barn.
På väldigt kort tid här då så förlorar de ju båda sina föräldrar under ganska dramatiska omständigheter. Så att det här är naturligtvis en oerhört traumatisk upplevelse för dem. Och man kan ju bara hoppas att de klarar av att leva med detta någorlunda väl.
Du har lyssnat på tredje och sista avsnittet av Mordet på reptilkungen. En dokumentär av Podlit för Nådjo. Producent är Elisabeth Pollack. Ljudläggning och mix stod Jens Nielsen och Thomas Reinay för. Och exekutiv producent är jag, Tove Friman Leffler. Tack för att du lyssnar.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådjo Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådjos app eller via Nådjo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.